Jag vill berätta tre irriterande saker som jag tror att du kanske på något sätt kan känna igen dig på. Det första som kan irritera mig är att åka på en kort resa och inse att man har alldeles för mycket med sig på den resan. Jag vet inte om du har varit i den här situationen att du är borta en enda natt, bara fram och tillbaks någonstans. Men när du åker iväg så inser du att du har en stor kappsäck med dig. Du konkar på alldeles för mycket saker. Och du liksom hamnar och har den här kappsäcken med dig hela resan. Och egentligen så använder du bara två klädesplagg av alla de där 25 eller under kvinna 75 klädesplaggen som du tog med dig. Det kan vara jättestörande att ha för mycket bagage med sig. Det andra som kan vara irriterande är att åka på en lång resa och inte man har glömt viktiga saker hemma. Värst tror jag det är armén. Där åker du ut på en hel vecka på läger. Och det som gör att du på något sätt överlever det där lägret är om du har packat med rätt saker. Om du har fått med det som behövs. Och om någonting är störande så är det om du glömmer någonting som deodorant. Det blir jobbigt både för dig och alla runt omkring dig. Om du glömmer din matabacke, den som du äter ifrån. Du får inte något tallrikar där mitt i skogen utan du har en sån här plåtlåda. Och i bästa fall, om de som delar ut maten är på gott humör, så kan du få en påse som du sätter i lådan så att inte själva lådan blir äcklig. Utan du kan sen bara ta ut påsen och kasta bort den. Får du inte en påse måste du ha den själv med dig. Och sen finns det de som inte har någon påse med sig och inte får någon påse. Och sen så diskar de inte ordentligt och ni kan inse hur den här matabacken blir värre för varje dag under den där lägerveckan. Eller om väskan blir våt så är hela resten av veckan förstörd för alla kläder, allting blir vått. Och det är inte så roligt att ta fram våta sockor och klä på dem, ta på våt skjorta, allting. Och så fanns det de där i armén som var liksom specialister på att få allt det viktiga med. Special extra varma sockor som de hade köpt själva före de ens for in i armén. Plåster, godis och energidrickor. Och de var lite större än de här typerna som hade allt det där med. Och sen så tittade vi alla andra på de där människorna. Liksom att varför tänkte jag inte på det där när jag hade lomma? Och var man smart så skrev man upp vad man nästa gång borde ha med sig. Men det som kanske är mest störande är borttappat bagage. När det inte överhuvudtaget kom med. Lotta, jag flög till Stockholm här en tid sedan med Norwegian. Och vi hade tagit god tid på oss. Jag tror att vi hade nästan över en timme från Helsingfors centrum ut till flygfältet och en av mina bröder körde ut oss. Men på något sätt så var vi mitt i rusningen och det tog mycket, mycket längre än det brukar. Så att jag tror att det tog en och en halv timme före vi kom in på flygfältet. Vi var jättesena. Vi kom till incheckningen och de hade nästan stängt den. De hade stängt bagageincheckningen men då sa att vi kan nog sätta det på band och se om det hinner med. Vi fick ändå checka in, köa genom securityn. Han precis till flyget. Men vårt eget fel var det ju. När vi kommer fram till Stockholm, inga bagage. Och vi ska vara där i 3 eller 4 dagar. Så vi går dit till den här punkten där man ska hämta eller anmäla borttappat bagage. Och de säger okej och de tog uppgifterna. Och det var en tisdag kväll. Och de sa att i bästa fall så är det här redan onsdag morgon. Onsdag morgon kommer, vi väntar på samtal, ingenting hörs. Och vi hade liksom de kläder vi hade med oss och that was it. Sen på eftermiddagen så började jag bli lite frustrerad och ringer upp dem och undrar vad bagage är. Och så var han så, ja det kom nu inte med på det följande flyget heller. Så att i bästa fall nu så på onsdag kväll så kommer ni ha bagage. Och vi väntar på onsdag kväll några timmar senare. Och ingenting hörs, det går till följande dag. Och det går ända till torsdag kväll före vi får vårt bagage. Och vi hade nog fixat det så att vi luktade inte totalt illa trots att vi inte hade bagage med. Men det var väldigt frustrerande. Och om du vill ha en rubrik för dagens predikan så är det borttappat bagage. Ibland kanske du som kristna har hört en rad predikningar om att bli av med olika bagage vi kan ha med oss. Men jag vill idag tala om sånt bagage som vi kanske har tappat bort, men vi borde ha med oss. Och man kan fråga sig, hur den är en bra packning att ha med i livet, att ha med där i vardagen, i skolan, i arbete, kanske hemma, sköta om barnen, eller när man träffar vänner. Min brorsa är alldeles specialist på det här med bagage. Han gillar att fara ut på fjällturer, och han har varit upp till Kebnekaise stopp. Och när man sitter och pratar med honom, så han har alltså allting är specialutrustning. Allting är bara liksom senaste modernt. Och det är nästan liksom som att åka till månen, att beklättra Kebnekaise, att du har specialutrustning. Så lätta ryggsäckar som möjligt. Specialbyxor med olika tyger som torkar fort, som luftas lätt. Och skor som han har något som kallas amfibieskor. Med andra ord, så de är inte vattentäta. De är väldigt bra. De är som alltså skor som man kan, långvandringsskor. Men de har på sidan nät, så du kan gå igenom vatten. Iskallt vatten. Men de är gjorda så att de torkar väldigt fort. Och bara av fotens egen värme så torkar de helt och hållet. Så på det sättet så behöver du inte bry dig om du har andra skor, så behöver du ta av dem när du går igenom vattendrag. Ta av dem, traska igenom. Sen ska du torka fötterna på andra sidan. Dra på de där sockorna på nästan torra fötter igen. Och sen kan du gå vidare. Allt specialutrustning. En bra packning fyller på något sätt behoven för den där situationen. Precis som en bra packning för livet fyller behoven så att du kan leva livet bra. Har du en unge med, så är det katastrof om du inte har blöjor. Min kompis var extremt pratsam. Min barndomskompis. Och han brukar berätta, hans föräldrar brukar berätta att när han var liten, 2, 3, 4 år, så gick munnen i ett på honom. Men de hade ett litet trix. Om de hade med hårda, okokta ärtor, så gav de bara en sån där ärta. Och jag vet inte om du har tuggat på en hård ärta. Det tar ganska länge för att den blir mjuk. Så de gav bara en sån där ärta åt honom, så var han tyst och allt var bra. Så det är viktigt att ha med sig rätt bagage också i livet. Rätt saker med. Och jag ska tala om tre viktiga saker att ha med på livsfärden. Tre viktiga saker som du inte kan klara dig utan i livet. Det första så ska jag börja med att plocka från Filipperbrevet 4 och vers 4 framåt. Där skriver författaren i Filipperbrevet 4 och 4, har du Bibeln med så slå gärna upp. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön och tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och vet du att ordet glädje nämns 16 gånger bara i Filipperbrevet. Paulus skriver, när Filippus skriver, gläd er alltid i Herren. Och så säger han på ett ställe också i Filipperbrevet 1 och 4. Så ofta jag ber för er alla, gör jag det alltid med glädje. Alltid med glädje. Och man kan sätta sig in i Paulus situation. Han var ledare för en rad olika församlingar. Och precis som i vilken grupp som helst av människor, så tror jag att också där så fanns det olika situationer som kanske Paulus ibland hade haft jobbigt med också i den församlingen som han skrev åt. Där de kanske ibland hade haft lite hårda diskussioner. Där man inte alltid var ense om allting. Där det fanns orsak ibland att på något sätt lite gnaga i kanterna i relationerna. Men oberoende av det. Och jag tror att Paulus ibland hade orsak att vara frustrerad. Precis som vi alla upplever att vi har. Men oberoende av det så skriver han, så ofta jag ber för er gör jag det alltid med glädje. Det betyder det att det finns på något sätt ett djupare botten från vilken glädjen kan komma än den där känslan som ibland finns där och ibland inte finns där. Ibland har vi total orsak och vi känner det som på något sätt allt ropar inifrån. Vi är enormt glada över någonting. Vi har fått någon nyhetsrapport eller fått veta att man kommer in i någon skola som man har väntat på eller bara fått lön på kontot eller något annat. Och man känner sig enormt glad. Men det är uppenbart att det finns andra situationer där den där känslan inte direkt finns där. Och där Paulus säger, jag ber för er, alla gör det alltid med glädje. Och fortsätter säga, gläder alltid i Herren. Så det handlar inte om yttre omständigheter, om vi kan ha den här glädjen med oss i bagage eller inte. På något sätt så hade Paulus det inneboende sätt, det kommer att bli bra. Jag har orsakat att glädjas. Jag har orsakat att fylla min vardag med glädje. För jag vet att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Jag kan alltid veta att det finns en bra lösning där bakom hörnet. Jag skulle vilja fråga, vad håller dig ifrån glädje? Vad finns det som på något sätt vill ta glädjen ifrån dig? Eller som du kan känna att du har som orsak att inte glädjas i livet överlag. Ibland kan det finnas andra människors framgång, missunnsamhet. Varför går det så bra för den? Varför har inte jag det där? Kanske ibland en känsla av misslyckande som gör att man inte riktigt känner att man får vara glad. Det gick inte så bra och störande. Och så går man och grubblar på det dag efter dag, kanske vecka efter vecka. I värsta fall år efter år. Och så blir det inneboende motsatsen till glädje. Istället för det som Paulus säger, eller Filippus, glädjer alltid. Ibland kanske också fördömelse. Jag borde ha förstått bättre. Jag borde inte ha sagt det där. Det där blev att gnaga och jag bad inte om förlåtelse. Eller ibland till och med någonting som man upplever att man gjorde mot sig själv och så blir det kvar. Och så blir det inneboende så där man känner att någonting trycker på. Med psalm 30 och vers 12 säger, du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Det är psalmistens ord till Gud. Du klädde mig i glädje. Och han skriver i psalm 37:4. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Ha din glädje i Herren. Varför kan du alltid ha din glädje i Herren? Jo, för att han har lovat att han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Han har lovat att höra dina böner också då när det känns som om inte han ska höra dem. Och i psalm 40 och vers 9 så skriver han att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Så vad ger glädje också då när det kan kännas knepigt eller tungt eller svårt? Hoppet i Gud, löftena som finns. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Förtröstan på en trofast Gud. En Gud som finns där i varje situation. Som vill dig det bästa. Precis i varje situation. Därför så kan vi säga som det står i Filipperbrevet. Gläd dig alltid med Herren. Gläd dig alltid i honom. Så det första som vi behöver ha med i vårt bagage. Det som lyfter upp. Det som gör att vi hålls flytande. Är glädje. Vad finns det som håller dig ifrån att kunna glädjas? Som du kanske behöver ge Gud, som du behöver ta tag i. Så att du kan känna, du kan glädja dig i Herren alltid. Så kommer vi till bagage nummer 2 som du behöver ha med dig. Och det är ett enkelt ord också, och det är uppmuntran. Uppmuntran. I Ordspråksboken 15:23 så finns det en rolig liten vers. Så här, en man blir glad när han kan ge rätt svar. Eller när han kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid? En man blir glad när han kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid? Och jag såg en sån här lustig bild en gång framför mig när jag läste den här versen. Du som är gift så vet att på något sätt män och kvinnor kanske behöver uppmuntran på olika sätt. Och vi män är väldigt snabba på att bara ge liksom svar på lösningarna. Och kvinnor behöver inte alltid bara de där svaren på lösningarna, utan när de uttrycker sig så har jag lärt mig i alla fall av min fru att det handlar mer om att de behöver få tala av sig en känsla eller en tanke. Och det var inte där lösningen på problemet som var det viktiga, utan mer att man fanns där, ett lyssnande öra. Och jag tror att det slog mig att kanske den här mannen som skrev den här versen hade haft en aha-upplevelse den där morgonen när han skrev den här versen. Kanske de hade haft lite käbbel emellanåt och sådär. Han försökte bara komma med snabba lösningar och hon blev bara frustrerad. Det blev bara jobbigare och det slutade med att de inte fick någon lösning alls. De gick i olika rum och så blev det där. Och sen en morgon så på något sätt så kom han inte bara med de snabba lösningarna, utan hon sa någonting och han lyssnade. Han bara fanns där och han märkte hur hon blev glad och på något sätt det blev harmoni och frid i rummet och han kunde gå till jobbet och på något sätt så hade dagen ett lite annat sken. Och så skrev han den här versen, när man blir glad när han kan ge svar. Gott är inte ett ord i rätt tid. Kanske rätt ord i rätt tid. Att vara uppmuntrande handlar inte bara om att säga duktigt, bra gjort. Det där gjorde du bra. Utan kanske mera, jag gillar dig. Hej, du är bra. Och jag skulle säga som så att en uppmuntrande attityd handlar inte om att ge beröm för våra prestationer, utan att värdesätta varandra för dem som vi är. Jag ska säga det en gång till. Uppmuntrande attityd handlar inte om att ge beröm för prestationer, utan att värdesätta andra för dem som de verkligen är. För den som du är, för den som din vän, din man, din hustru är. Jag tror att det är viktigt att vi blir duktiga uppmuntrare. Det är liksom som ett bränsle som finns så mycket av, som vi bara vill ge åt varandra. Både i församlingen, i familjen, bland vänner. Och Ordspråksboken 10:20 säger, den rättfärdiges tunga är utvalt silver. Det ogudaktigas hjärtan har ringa värde. Och Ordspråksboken 18:21, tungan har makt över död och över liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. Med andra ord så kan man få äta, om tungan har makt över död och liv, så ska vi se till att vi sår livets frukt med våra ord. Åt varandra, åt dem i vår omvärld. Vi behöver bli duktiga på att lyfta upp varandra, på att se varandra för den som man är, för att se små sidor i en människas liv som man kan uppmuntra. Det är klassiskt, men jag vill ändå säga, det du sår, det får du skörda. Och det fanns en man när jag kom till Philadelphia för många år sedan. 2000 kanske, 99, där någon gång. Det fanns en man som hade en viss uppgift och han var där varje söndag. Han sa inte så mycket. Och jag började säga någonting positivt åt honom varje söndag när jag kom. Han var på samma plats vid samma uppgift, egentligen nästan varje söndag. Och jag, han var både fåordig och ja, sådär. Och jag började säga någonting uppmuntrande varje gång jag mötte honom. Så kul att se det igen, så underbart att se det på nytt. Och olika saker som jag kunde uppmuntra honom kring det han gjorde. Tacka honom. Och det gick inte så jättemånga veckor. Så till min förvåning så började han säga samma saker tillbaka åt mig. Till min förvåning, han som var tystlåten och sådär. Så han började komma med uppmuntran tillbaka till mig. På det sättet, det vi sår så får vi köra det också med våra ord. Och jag gillar Romarbrevet 12 och 10. Där det står att vara innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Med andra ord, överträffa varandra i att tala gott om varandra, att uppmuntra varandra. Men jag gillar också en engelsk översättning väldigt bra. Jag läser den först på engelska och sen ska jag översätta den till svenska. Av samma vers, Romarbrevet 12 och 10, så står det, jag tror att det är The Message-översättningen som jag gillar väldigt mycket. Be good friends who love deeply. Alltså vara goda vänner som älskar varandra på djupet. Och sen, practice playing second fiddle. Practice playing second fiddle. Med andra ord, öva dig på att spela andra fiol. Öva dig på att spela andra fiol. Vad betyder det? Jo, det finns, jag vet inte om du spelar i en orkester någon gång. Min mormor, hon var konsertpianist i Helsingfors i radions symfoniorkester. Och ni vet, det finns alltid den här huvudviolinisten eller huvudvirtuosen, om det så är på flygel om vi tar med modernt band, så kanske den här leadgitarristen som är enormt duktig på att spela elgitarr, eller i en orkester så finns det första och andra och tredje och fjärde och femte violin, men det är alltid den här första violinen som får spela de finaste noterna och de liksom mäktigaste delarna. Och det som den här versen säger I en modern översättning, practice playing second fiddle. Öva dig på att spela andra violin. Med andra ord, öva dig på att ge utrymme åt andra. Öva dig på att uppmuntra andra genom att lyfta fram dem. Ibland säga att hej, fast det är något som är kärt för dig, som du liksom, det är din grej. Där så får du uppmuntran, där får du erkännande. Men att öva sig på att stiga åt sidan, spela andra violin själv och säga, hej, ta du det här den här gången. Jag vill att du ska göra det. Jag tror på dig. Jag vet att du kommer att göra det minst lika bra som jag. Det kan appliceras på många områden i livet. Men det finns ingenting som är så stor uppmuntran åt någon annan än att du själv säger, för någonting som har varit viktigt för dig, att hej, kom och gör du det. Jag vet att du kommer också göra det bra. Jag vill att du kommer in i den här saken. Det kan gälla någonting inom äktenskapet. Det kan gälla någonting inom uppgifter i församlingen. Det kan gälla någonting i kompiskretsen. Hur kan du ge utrymme åt någon annan att få spela första violin? Så det andra bagaget som vi behöver ha med oss är uppmuntran. Det som lyfter upp varandra, som lyfter upp andra. som ger så mycket bränsle för vardagen, för veckan, för liv överlag. Och om någonting så tror jag att den kristna kulturen behöver vara enormt uppmuntrande och ge erkännande åt varandra, där vi lyfter upp varandra, där vi är duktiga, som Paulus skriver, överträffar varandra i ömsesidig hedersbevisning. Amen. Och sen det tredje och sista före vi går in för landning, så är förtröstan. Förtröstan. Och jag hade en speciell upplevelse. Vi bodde ju 2 år tillsammans med Lotta i Sydney från 2008 till 2010. Och jag fyllde 30 medan vi var i Sydney. Och jag fick i födelsedagspresent en flygtur med en hangglider. Alltså en sån här en lätt vinge. Den är 8 meter bred, 10 meter bred. Men det är bara en triangelvinge. Och så hänger man har en sele som man hänger fast i vingen. Och så flyger man. Man kan styra den vingen med en liten kant som hänger ner som man håller i. Och på det sättet så kan man styra den. Helt som en flygfarkost. Man får inte flyga den utan så kallat hangglider-certifikat. Men man kan göra en tandemflygning utan certifikat. Och det fick jag som födelsedagspresent av Lotta. Och hur de gör det där. Här i Finland så har vi inte gigantiska stup. Så att här måste man dra upp en sån här hangglider med bil och vajer. Men där så fanns det såna här enorma stup neråt på 80 meter, 100 meter. Och det räckte att hoppa ut för ett sånt där stup. Och vinden som kommer från havet så lyfter de här hanggliderna högt upp. Och man kunde flyga alltså i timmatal. Om man hittade rätt vind så kunde man komma högre och högre upp. Och de berättade hur de som är duktiga kunde flyga 30 och 40 kilometer längs med liksom den här bergskedjan till följande stad. Bara av uppvindar som kommer från havet. Jag har aldrig gjort något sånt förut. Och jag fick då en sån här tandemflygning i födelsedagspresent. Och det var väldigt spännande när man såg, när vi gjorde oss redo, man stiger in i en sån här halv påse, nästan som en sovsäck, nedre delen. Och sen så sätts den fast i den här vingen. Och sen har man då en annan person med och han vet hur man gör det. Och han är den som styr. Och jag såg hur de andra hoppade av det här branten. Man sprang några, 2-3 steg och sen började vingen bära. Och sen så blev det bara brant ner efter det. Och flera andra som for en del tandem tillsammans, 2 alltså, andra helt ensam. Och det var nog med lite bevan som de satt mig fast i den där vingen. Och den här andra mannen sattes fast i vingen. Och han sa hur jag skulle göra, vara bredvid och bara följa och ta några av de där stegen. Och så sprang vi ut för klippan. Och jag måste lita på honom 100%. Jag hade inte gjort det förut. Jag skulle inte ha fixat att styra den. Och jag måste lita på honom. Och det var en speciell känsla att ta de här stegen ut för branten och se hur det går ner, hur havet kommer under och hur det bär. Hur han till min tur kunde styra den. Och jag kunde andas ut och vi flög fram och tillbaks. Och jag kunde lita på att han kunde flyga och föra den framåt. Precis samma förtröstan behöver vi ha till Gud. Precis samma tro på att han är vid din sida. Och också då när det känns att vi kliver ut över ett stup. Och inte riktigt vet hur det går. Att på riktigt ha honom med. Inte bara säga det då och då utan verkligen varje dag säga Gud, jag förtröstar på dig. Gud, jag litar på dig. Gud, jag vet att du är med mig. Jag tror på att du är med i varje situation. Då när jag känner att jag vet hur det ska gå till. Och då när jag inte har någon kontroll överhuvudtaget. Så vet jag att du är med. Ibland har vi någon sån här tanke om Guds vilja att när allt på något sätt är ganska perfekt i livet, när man har lyckats leva rent och när man har lyckats ta tid med Bibeln och när man har lyckats be tillräckligt, vad nu sen tillräckligt är, så då liksom kan man vara i Guds vilja. Och när man har hört den där klara rösten att det här ska du göra, då är du i Guds vilja. Så är det som sådana små punkter i livet när allt liksom, nästan som att alla planeterna är i rätt plats och allting har landat, då är du i Guds vilja. Och sen gick någonting lite snett. Och sen så vet du inte riktigt om Gud är med dig och om allting är okej. Och så måste du på något sätt kämpa för att komma in i Guds vilja igen. Jag hittar ingenting sånt i Bibeln. Jag hittar ingen Guds man som har utgått ifrån att då när allting är perfekt, eller Guds kvinna, att då är man i Guds vilja. Utan jag uppfattar att när vi har gett våra liv i Guds hand, så är han med oss varje stund. Och vi kan ibland göra bättre val och vi kan göra sämre val. Men det betyder inte att vi bara plums hamnar ut ur Guds vilja för att vi inte kunde göra alla rätta beslut och leva upp till de förväntningar vi hade på oss själva eller andra hade på oss själva. Jesus sa att jag är alltid med er. Även om ni inte ser mig, sa han åt lärjungarna, så är jag alltid med er. Jag sänder er den helige ande för att ge er kraft, för att leda er, för att ni ska bli mina vittnen. Vi behöver ha den där inre övertygelsen, den där förtröstan som jag behövde på den här piloten. Han vet bäst. Han kommer att styra det på bästa sätt. Fast jag ska börja skrika, fast jag ska börja härja där i den här hanglidern, så vet jag att han ska fixa att styra den fortfarande. Fast jag ska ha känt att jag har ingen kontroll, det här kommer inte att funka, vi kommer att krascha, så vet jag att han ska ha varit övertygad om att det kommer att funka. Jag har flugit den här 100 gånger förut. Det är enkelt till och med för mig. Det kommer inte att krascha. På samma sätt med Gud. Vi kan känna att det här gick totalt snett. Jag vet inte om det här kommer att bli bra. Jag vet inte om jag kommer att fixa det. Och ibland känner man som att man är den enda människan i den här situationen. Och ingen förstår mig. Och ingen vet hur knepigt det är och hur svårt det är. Och Gud är sådär, hej. Jag har varit med i tusentals år. Du är inte den första. Du är inte den enda. Jag vet hur man fixar det. Jag är med dig. Vi behöver vara övertygade om att Gud faktiskt vill oss det bästa. Och i Matteus 7, verserna 9-11, så står det i Bibeln här, om ni undrar varför jag tittar på min telefon. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni, säger han och de som lyssnar på honom där, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge er det som är gott åt dem som ber honom? Och det är lite som, du kan tänka dig om du ska vara en stor ranchägare och du ska ha 50 hästar. Jag vet inte om någon kanske har en häst här. Vi är ju ändå i Sibba. 50 hästar. Och du har födelsedag. Kanske du fyller 10 eller 12 eller 15. Du har en enda stor önskning. Att du skulle få en egen häst. Att du skulle få en egen häst. Och din pappa vet om det att du önskar dig en häst. Men när det kommer till dagen. Och du väntar på din häst. Så får du en vandrande pinne i en glasburk. Ungefär så är den här liknelsen som vi tar det till dagens historia. Där Gud eller Jesus säger att om ni ber om någonting gott, så är Gud ingen som bara liksom ger en sten eller en orm. när du ber om bröd. Utan han vill ge dig det bästa möjliga när du ber om det. Den förtrösten får vi ha på honom. Psalm 9 och vers 11 säger: de som känner ditt namn förtröstar på dig, för du överger inte dem som söker Herren. Och psalm 28 och 20 säger: Herren är min styrka och min sköld. Den förtrösten hade psalmisten David på Gud. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. På honom förtröstade mitt hjärta. Och vi vet att David var en man som hade många olika situationer i livet. Det var många gånger som Saul försökte ta livet av honom. Det var många gånger som han var ifrågasatt om han skulle bli kung, om han skulle få bli kung. Många som tyckte att han inte borde det, fast det också fanns många som tyckte att han skulle bli det. Och han av alla så skriver: på honom, på Gud, förtrösta mitt hjärta. Och vi behöver ha samma förtröstan på Gud som David hade. Samma förtröstan på sin himmelska pappa som Jesus hade. Att han vill oss det bästa. Att vi inte bara plumsar ut ur Guds vilja sådär. Att Gud förmår hålla oss i hans hand. Beskydda oss, föra oss framåt. Så vad packar du för bagage i din väska för den här kommande veckan? För månaden, för sommaren, för året som ligger framför. Vad vill du ha i ditt bagage? Tar du med förtröstan på Gud? Tar du med kraften i uppmuntran? Tar du med glädje? Det har en skillnad. Packar vi bara för en övernattning så kanske man kan packa bara hafsigt och snabbt. Förutom om man är kvinna så packar man ändå hela väskan med. Eller packar du för en jorden runt resa? Packar du så att det verkligen håller? Så att du har det du behöver med dig. Också då när det stormar, då när det går upp på toppen, men också när det går ner i dalen. Här är tre saker som jag tror är ovärdeliga. Som vi behöver ha med oss varje dag. Glädje. Glädje alltid i Herren. Sök den där glädjen som kommer inifrån. Som kommer från att du vet. Att du vet att Gud är med dig. Packar du med uppmuntran. Som lyfter dig själv och andra upp. Också då när det är lite stormar och inte så lätt. Och fast det inte stormar. Packar du med uppmuntran varje dag. Varje område av ditt liv. In i dina relationer. Och det sista. Packar du med total förtröstan på Gud. Då tror jag att din morgondag kan ha ljus, kan ha glädje, kan ha kraft. Då tror jag att när du packar så idag så kommer du ha en skillnad för nästa vecka, för nästa månad. Till och med för hela livet. Ska vi be tillsammans. Fader, jag tackar dig för nåden att vi får vara dina barn. Jag tackar dig för din hand över varje människas liv här. Jag tackar dig för att du ser varje livssituation. Du ser alla olika draman. Alla glädjeämnen. Och Fader, jag ber att vi alla ska kunna ha med rätt bagage. Också om vi ibland har tappat bort det. Eller har glömt bort det. Att vi får packa med det på nytt. In i väskan för varje dag. Ber om ett stort mått av uppmuntran och en förmåga att uppmuntra varandra. Jag ber dig om den här djupa glädjen som kommer inifrån, som ingenting kan rubba. Jag ber också om den här totala förtröstan för den som behöver det. På att du verkligen är Gud. På att Du vill det absolut bästa. Du förmår leda rätt. Att du förmår ordna upp varje situation. Jag ber att du ska välsigna var och en här idag. I Jesu namn. Amen. Amen.